Tänk vilken härlig höstdag det är idag.
Solen skiner och löven har fallit. Och under där så ligger halkan lite frädiskt. Och väntar bara på att få fälla någon. Det är roligt att vara här. Och det är härligt att se Jan-Olof på rätt väg. Nu är det ju så att i det här livet, oavsett om man har blivit en kristen och lagt ner sitt missbruk. Eller om man inte är kristen men ändå lagt ner det här. Så är det så att tyvärr så finns ju olycksbröderna kvar i livet. Jag möter ju det ofta att när många har försökt ta sig ur det här. Så deras gamla kompisar, om man nu ska kalla det kompisar. Hur många är det som inte står där och villigt och glatt erbjuder det som tillhör det gamla livet? Jag mötte en kille via jobbet här om veckan. Som egentligen sedan tonåren hållit på med ett ganska tungt missbruk och närmar sig de 50 nu. Men han möter ju människor nästan dagligen som trots att de vet att han jobbar med att försöka hålla sig borta från knarket så kommer man naturligtvis och vill sälja till honom igen. Det är som att om inte jag kan sluta med det här, då ska ingen annan heller få sluta med det här. Så att tyvärr så ser det ut. Det är svårt att hjälpa sina medbröder i det fallet. Men det är härligt att se dig, Jan-Olof, på rätt väg. Och nu får du pracka på de andra något bättre. Så är det. Man får ge tillbaka med samma mynt. När de andra kommer och erbjuder elände så får man komma tillbaka och erbjuda Jesus. Det man får göra. Hörrni, jag har tänkt på det här med tro ibland. Tro är inte lätt. Och vem i hela världen kan man tro på? Och då har jag haft de tankarna på att idag att tron är grunden för att tro och att fullgöra uppdraget. Jag tror att har man ingen tro så fungerar ingenting oavsett vad det handlar om i livet. Jag tror att grunden för att lyckas är att tro på det man gör. Tror man inte på det man gör, då blir det inget bra resultat. Och att vara en kristen utan att tro på Fadern, Sonen och den helige Ande, då blir det ingen kristendom. Man kan vara muslim, man kan vara buddhism och man kan vara allt vad man nu kan tänka sig att vara. Men oavsett vilken religion man är i så tror man ju ändå på det. Är man muslim så tror man på Allah och Mohammed. Man kan inte vara muslim och inte tro på Mohammed eller Allah. Det funkar inte. Är man buddhist så tror man på Buddha. Och sen håller man på. Så är det i alla religioner. Sen har man ju i vissa religioner, tror jag, Japan. Där finns det gudar överallt. Men man tror på de här. Även om man så har en liten husgud på toaletten så har man någon form av tro på den. Har man inte tro på den, ja, då kan man ju städa ut alltihopa. Och hur är det? När alla som någon gång har köpt en trisslott så vet man att sannolikheten att vinna, den är ju minimal. Det enda man lyckas vinna, som jag har lyckats vinna, det är de här eländiga 25 kronorna. Har man tur någon gång som har stått gånger två. Men någonstans, någonstans så finns det hos alla, tror jag, en liten tro och förhoppning om att vinna någonting mer än 25 kronan. Varför skulle man annars köpa trisslotten? Romarbrevet säger så här om grunden i tron, står i Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, och sen så står det, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Tron att Gud har uppväckt Jesus från de döda är en grundbult. Och vi ska ge oss till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 11. Det här är ett mycket, mycket spännande kapitel. Det är alla kapitel i Bibeln. Med undantag av släkttavlorna. Det står så här i Hebreerbrevet 11:6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar den som söker honom. Det här kapitlet i Hebreerbrevet kapitel 11 har rubriken Trons människor. Man skulle kunna hålla på väldigt, väldigt länge om man skulle ta människa för människa i det här kapitlet. Vers 1 i Hebreerbrevet 11 förklarar en stor del av vad tron är, den kristna tron. Det står så här i vers 1 i Hebreerbrevet 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Så tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Men när man tänker på de här orden, och så kan vi tänka på alla de här icke-kristna människorna som väldigt ofta brukar säga: om jag bara får se Jesus eller Gud. Innan man har fått ordning på någonting av det här, så säger man: jag vill se Jesus eller Gud. Och innan jag har jag inte fått se de här, då kan jag inte tro. Och vad säger Hebreerbrevet då? Vad står i vers 1? Att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Och så tänker vi på de här ungefär 3 åren som Jesus gick omkring i Israel. Och han gjorde under och tecken nästan varenda dag. Lördag som söndag, måndag till fredag. Hela tiden. Jättemånga människor blev kristna. Men när vi läser om det här så möter vi också väldigt många människor som trots att allt de såg Jesus, de såg människor uppstå från de döda, de såg alla under, så ville de ändå inte tro. Så alltså, det hjälper inte med att placera Jesus framför och se honom göra allting. Alltså det är klart att om jag ser Jesus och hans under, att många kom till tro. Men ändå möter vi många människor i Bibeln som inte kom till tro. Som ändå tog avstånd. Därför att jag blir inte en kristen bara för att jag ser honom. Människor som blir kristna gör det utifrån hjärtats tro på Jesus. Av alla de människor som räknas upp i Hebreerbrevet 11, det är väldigt många, så ska vi titta på 2 stycken. Och de här 2, de passar in på dig och mig 2009. Det var många tusen år sedan de levde, men de passar in alldeles utmärkt idag. Vi ska gå till Hebreerbrevet 11. Vi fortsätter där, vi håller oss bara där. Och vers 7-9. Då står det så här: i tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev Noa värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som medarvingar till samma löfte. 2 personer. Noa och Abraham. Och det kanske är de mest kända. Noa brukar man ju sjunga verser om. Gubben Noak, gubben Noak. Den följer med. Abraham har vi också. Fader Abraham, fader Abraham. De här 2 herrarna finns med överallt, tror jag, nästan i vårt samhälle. I sångtext, jag tror att de är väldigt kända av någon anledning. Oavsett om man är kristen eller inte. Men deras liv och kallelse, var att göra Guds vilja. Och när man läser de här två så tror jag att det här kan handla om vilken kristen människa precis idag, imorgon och de som har varit före oss. Sen kanske vi har en förmåga att upphöja både Noa och Abraham till himmelska höjder. Men deras uppdrag är precis som för oss alla. Och nu så att ingen kristen kan säga, får, det kan man ju göra, men alltså med Bibeln som stöd så kan man inte säga, Gud har inte gett mig en uppgift. Vi ska inte fördjupa oss i uppdraget för var och en, men Gud kallar alla kristna människor. Vi kan kalla det kallelse, vi kan kalla det uppgifter. Han kallar oss in i uppgifter genom hela livet, i olika tider. Genom hela livet. Det ser olika ut för oss allihopa. Men kallelsen, uppgiften, ger Gud till alla. Det får vi aldrig glömma bort. Och det gör han utifrån att han är, i den biten är han ju beroende av människan för att få ut budskapet. Men vem ska berätta för din och min granne om Jesus? Om inte jag gör det. Eller om någon annan inte gör det. Vem ska då göra det? För att jag tror inte på det här att en människa plötsligt en dag, en morgon, vaknar upp i sin säng och säger, nu ska jag bli frälst. Utan att ha fått veta vem Jesus är. Men människan måste ju få input om Jesus någonstans ifrån. Noa fick ett uppdrag av Gud att bygga en båt. Och den tror man att man har hittat nere i Turkiet eller någonstans på något berg för många år sedan. Men det här var inte vilken båt som helst, mina vänner. Det var en stor båt. Om man översätter det till meter så är den, var den cirka 150 meter lång. Alltså det stod i alnar i Bibeln, och alnar är en alnar ungefär en halv meter. Den var 150 meter lång. Den var 25 meter bred. Och cirka 15 meter hög. Och vad man tror, det är att den byggdes långt ifrån havet. Därför att Gud hade ju en plan med det här. Så att den byggdes i skogen där alla träden fanns. För att det var ingen mening att Noa skulle behöva släpa allt timmer ner till havet. När allting ändå skulle översvämmas. Så att det var ju lika bra att bygga den där råvaran fanns. Vad tänkte Noa? Ja, det skulle jag också bra gärna vilja veta. Att Gud sa till Noa att bygg en ark, 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Och där ska du och din familj, och så ska du släppa in en massa djur i den här båten. Och när det här är klart, då ska jag låta det regna så mycket att hela jorden översvämmas. Jag undrar vad Noa tänkte när Gud sa det till honom. Tänkte Noa, är det jag som är tokig eller är det Gud som har sagt det här? Och ibland när jag är nere vid vår båt så tittar jag på båtarna som passerar. Vi har ju, det går en stor farled genom, mycket containerfartyg som går förbi. Och precis 50 meter utanför så börjar Södertälje kanal. Och där går de in. Och där kommer det containerfartyg och det kommer cementbåtar och det kommer lite annat. Ungefär i den storleken som arken var. Inte riktigt så stor för att de får inte plats i slussen. Men nästan den storleken. Och när jag ser de här båtarna komma förbi, särskilt en av containerbåtarna som brukar ha lite extra fart, så brukar jag tänka, hur i hela världen bar Noa sig åt? Han skulle bygga en båt som var större än den här i trä. Helt otroligt. Jag tror någonstans att måtten går på 130 meter i Södertälje sluss, någonstans där. Eller om det var 130 meter tror jag. Sen så ryms de inte längre. Alltså, ni kan ju tänka er själv, 150 meter långt, 15 meter högt. Vad är uppe i taket här? 5 meter kanske, 4, 5, 6 meter.
Det är i alla fall mer än dubbelt så högt bara på höjden. Och så bygger det här i trä på den tiden.
Noah, han fick en, vad jag skulle kunna se i människors tankar, en totalt omöjlig uppgift. Att bara bygga den här båten. Men vad gjorde människan? I tro byggde han, står det. Han byggde en 150 meter lång båt i tro. Det måste tagit honom större delen av sitt liv. Även om han hade medhjälpare att göra detta. Alltså, för oss så kan den här uppgiften vara totalt omöjlig. Men jag tror inte att vi behöver ge oss på ett sånt jätteprojekt för att se det som en omöjlig uppgift. Och därför tror jag också att det Noah gjorde, det uppdraget han fick, det kan vi föra över till idag när Gud kallar dig och mig att göra någonting. Vi kan se det lika omöjligt i det uppdraget som vi får, som jag tror att Noas grannar såg på den tiden när han gjorde det här. Och då är frågan, hur reagerar du och jag när Gud ger oss en uppgift som vi tycker är omöjlig? Fundera på Noa ett tag, så ska vi gå över till Abraham. Och för att vi ska få lite rätsida på Abrahams hela, så ska vi gå till första Mosebok, kapitel 12. Och det är de tre första verserna i Mosebok, första Mosebok, kapitel 12. Det var på den tiden när Abraham fortfarande hette Abram. Då säger Gud så här: Herren sa det till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till ett land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham och Noa, två olika uppgifter, men i sig var det säkert lika svårt. Noa fick den omöjliga uppgiften, skulle du kunna säga. Abraham flyttade till en okänd plats utan att veta vad Gud, eller utan att veta var han skulle komma. Och då är frågan, hur reagerade Abraham på detta? Noa vet vi, han byggde i tro. Han ställde snickrade. Vad gjorde Abraham då? Vi fortsätter i första Mosebok 12. Då står det så här i vers 4. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som det hade skaffat sig i Haran, och begav sig av mot Kanans land. Han var 75 år och flyttade med allt vad han ägde och hade. Men han visste ju inte vad han skulle möta. Hade det varit du och jag, vad hade vi gjort då? Kanske är det så att vi hade sagt till Gud att jo, men visst Gud, så skulle jag kunna tänka mig att flytta dit eller dit då. Om Gud ger oss den uppgiften. Men först Gud, så tänkte jag som så här att jag åker och kollar lite i den här staden. Och sen kan vi väl höras av när jag har varit där. Och vi har funderat lite på det här och se hur och var och när och hur vi skulle eventuellt kunna lösa det här. För du vet Gud, det är ju så mycket vi måste ordna med det här. Vi måste ju ha
du vet, vi måste ju fixa det här med arbete i bostad, och så måste vi titta på så väldigt mycket. Så att Gud, kan vi säga så här att vi hörs av med 14 dagar, 3 veckor, så kan vi höra. Vi vet inte hur konversationen gick mellan Abraham och Gud. Det står bara att Abraham flyttade. Punkt. Han tog sitt pick och pack. Fru och barn. Eller fru, han hade inga barn på den tiden då. Han tog fru och tjänstefolk. Och får och getter. Och så flyttade han. Med alltihopa. Och det finns en skillnad till mellan Noa och Abraham. Noa, han fick se, han fick uppleva det Gud hade lovat. Men Abraham, han visste bara vad Gud hade lovat. Han fick aldrig se det. Vad står det? Det står så här i Hebreerbrevet 11 och 13. Så står det så här om Abraham. Det står så här att i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Abraham flyttade på Guds löfte. Men han fick aldrig se löftet uppfyllas, för att det står att Abraham skulle ju bara, hans avkomma skulle bli talrik och komma över hela jorden. Och det fick ju han aldrig uppleva. Men vilket är egentligen svårast? Noa byggde i tro utan att ha sett vad Gud varnade för. Abraham lydde i tro och flyttade utan att veta var han skulle. Vilket är svårast? Mm. Och nu händer det saker hos många kristna människor jag har mött under åren. Det här är lika spännande varje gång. Många säger nämligen som så här, när man kommer in på det här med kallades uppgift och man börjar komma lite in på skinnet, så säger man: Gud skulle aldrig ge mig ett uppdrag som jag inte vill eller kan klara av. Och alla som har varit med i kyrkan i många, många år har hört den gamla klassikern: Gud, gör vad du vill med mig, men gör mig inte till missionär. Det är en gammal frikyrkoklassiker, och jag har mött många äldre damer, oftast var det damer som av någon anledning drabbades av detta. De berättade, när de så här uppåt 70-80 års åldern, så berättade de att när de var unga, blev frälsta. De brann, de ville ut och predika Guds ord. De var villiga att göra vad som helst för Gud. Och så sa de det här att Gud, gör vad du vill, men skicka mig inte som missionär till Afrika. Och det ironiska i det hela är att de damerna som jag har träffat som har berättat om det här, i princip alla, vad blev de? Missionärer i Afrika. Men de har aldrig ångrat det, tvärtom. De drabbades av en längtan att bli missionärer. Så jag brukar säga det att var försiktig med att berätta för Gud vad du absolut inte vill göra för honom. För kanske är det just på det området som han lägger en längtan i ditt hjärta. Och när han lägger längtan i hjärtat för någonting, då går det inte att stå emot det. Mm, det är så man ska göra. Så var det åtminstone med de här människorna som jag har träffat. Men att när jag går till Gud och säger att Gud, det där vill jag inte göra, eller det där klarar jag inte av, så tror jag, jag låter det vara en tro, att någonstans bottnar det i att min Guds relation är aningens för ytlig. Inte att du inte är en kristen längre, men jag tror att relationen är lite kanske för ytlig. Därför att det jag har upptäckt genom åren, det är att ju mer jag umgås med Gud, genom bön och genom bibelläsning, så kommer jag närmare och jag kommer närmare. Och vår relation blir också intensivare och djupare. Det här är lika gudomligt som det är mänskligt i relationer mellan människor. När man umgås med varandra När man vårdar relationen med varandra, när man älskar varandra, så blir det en djupare relation. Och de människor jag har mött som har gjort så här, när Gud har gett dem en kallelse, en uppdrag, alltså, innan Gud ens kanske har talat klart ibland, så har de varit på väg. Och det är inte bra att gå före Gud heller, men jag tror det handlar om en relation, bara helt enkelt. Inte att vara mer eller mindre kristen. Därför att när relationen med Gud blir djupare, när jag umgås mer med honom, så ersätts de här ursäkterna med att jag kan inte, jag vill inte, det går inte och det funkar inte, det blir för dyrt och det är för mycket jobb. Och jag menar, ursäktslistan finns alltid. Så automatiskt så ersätts den med en längtan att få göra vad Gud vill. Det är inte så att jag plötsligt känner, käre Gud, vad jobbigt, men jag gör som du vill. Utan på något sätt så finns det en längtan. Det finns en eld i hjärtat att nu, Gud, nu vill jag göra. Kan du inte skynda på det här lite mera? Kan vi inte få börja redan nu? Måste vi vänta till imorgon? Och det är det som är i Guds relationen. Att ursäkterna ersätts automatiskt om en längtan. Så det är ingenting man behöver jobba fram. Rätt som det, så bara kommer det där. Ju mer jag umgås med honom. Sen tror jag säkert att Noah tyckte att det var jobbigt ibland. Om inte annat så var det väldigt fysiskt jobbigt att bygga det här. Och förmodligen var det väldigt många människor som stod bredvid Noah och hånade honom. Och sa att du kan inte vara klok. Förmodligen var det så för Abraham också. Att många tyckte att Abraham, du ska flytta till ett ställe du inte vet någonting om. Du har allt över här. Vad ska du dit och göra? Men det är också så att när Gud ger oss ett uppdrag, så ger han oss uppdraget med tanken att vi inte ska klara det själva. Tanken är ju att vi bara ska kunna klara det tillsammans med honom. Annars så försvinner ju logiken i det hela. Om jag ska utföra Guds uppdrag utan att vara beroende av honom, när Gud ger oss en uppgift, då kan det vara så att han ger oss hela uppgiften på en, alltså att vi får se den klart på en gång. Men det är inte säkert att han ger oss alla delar som behövs för uppgiften på en gång. Utan han kanske ger oss dem bitvis, att de kommer pö om pö. Och det gör ju oss väldigt oroliga ibland och otrygga. För att vi är ju så att först så ser vi hela uppdraget klart. Okej, bygg en båt. Och då inser vi att då krävs det material, det krävs pengar, det krävs arbetskraft. Hur ska detta gå? Har jag då inte allt framför mig ibland? Och garantier. Så kan jag känna oron och otryggheten att hur ska det här gå? Kommer vi att klara det här? Och så kanske man fastnar i det här. Då får man söka Herren ännu mer i det här. Be om kraft, om visshet. För att ju mer jag närmar mig honom, ju mer kommer tron också tillsammans med honom att göra mig tryggare. Eller så kan det vara som i Abrahams fall kanske. Att vi bara får reda på första steget. Ett steg på den långa resan. Och vad säger vi då som människor? Jo, visa oss allt till slutet på en gång. Det är ju så. Vi nöjer oss kanske inte med att bara få se första steget. Utan vår oro och kanske ibland otrygghet säger, nu vill jag se alltihopa innan jag går, så att jag vet vad jag ger mig in på. Och då är frågan, om vi är säkra på att det här är Guds tilltal, det är Guds vilja, ja men då är det bara att vara trygg i Gud, eftersom det är hans uppdrag vi går på. Är det inte så? Noah byggde i tro, Abraham lydde i tro. När jag får en uppgift av Gud, när du får en uppgift av Gud, då blir jag antingen en Noah eller Abraham. Och då är det bara tron som fungerar om det ska lyckas. Vi ska sluta med vers 1 där vi också började. Därför att jag tror att vers 1 i Hebreerbrevet 11 är en nyckelvers i tron. Där står det ju att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. När Gud ger mig ett uppdrag och dig ett uppdrag att göra någonting, vad den är, så är din och min tro på honom en övertygelse om att det här kommer fungera. Jag har inte sett var uppdraget kommer sluta. Jag har inte sett alla lösningar idag, här och nu. Men tron är en visshet om det man inte ser. Därför att tron har jag på Gud, han som är den allsmäktige. Jag tror att vi gör livet lite för krångligt ibland där vi går fram i tron. Och alla har vi fått ett underbart uppdrag. Vi får det genom hela livet i olika perioder. Vilket uppdrag har du fått av Gud? Eller vilken kallelse? Man kan använda uppdrag eller kallelse. Det går vilket som. Vad har Gud sagt? Vad vill han att du ska göra för honom? Jag tror inte att det finns någon kristen människa som är exkluderad i det här. Därför att hans kärlek till oss driver honom till att ge oss uppdrag. Därför att han behöver oss i det här. Det är därför han ger det. Sen är det kanske inte lätt alla gånger. Det har han aldrig sagt. Men han har alltid lovat att han ska bära oss genom allting. Och att han ska hjälpa oss genom allting. Innan vi firar nattvard tillsammans så ska vi ta en stund i bön tillsammans. Och vi ska be om att den kallelse eller det uppdrag, vilket ord du nu vill använda, som Gud har lagt i ditt liv och som han kommer att göra resten av ditt liv, att det ska få blomma ut. Att du ska våga ta de här stegen. Att du ska få grepp om det. Ska vi be om det en stund tillsammans. Och Herre, jag bara prisar dig, ärar dig. Tack Herre för att du finns här den här stunden tillsammans med oss. Tack Herre för alla uppdrag, för alla kallelser som du ger till alla kristna människor över hela vår jord den här stunden. Tack Herre för det uppdrag, den kallelse du har gett till alla som finns här den här förmiddagen. Till alla kristna människor i Smedjebacken. Och Jesus Herre, jag bara prisar dig, bara ärar dig. Tack att vi har fått den förmånen som kristna att få uppdrag och kallelser av dig. Tack att vi har fått den förmånen att utföra det du vill att vi ska göra. Och Herre, jag ber att den här förmiddagen, den här stunden, ska du låta uppdraget, kallelsen hos var och en som finns här, att det ska få börja gro, att det ska få börja växa. Att du ska börja få grepp om det här. Vad du har lagt i varje människas hjärta. Herre, jag bara ärar dig, jag bara prisar dig. Tack för din stora kärlek som bara lägger ner uppdrag i våra hjärtan. Tack att du ska ge oss kraften, modet att utföra det här. Tack Herre att du ersätter all oro och ängslan med mod och kraft att gå på ditt uppdrag. Tack Herre för alla uppdrag som finns här. Tack att du fått en underbar välsignelse för människor i hela Smedjebacken. Herre Jesus, jag bara prisar dig, jag bara upphöjer dig. Jag bara ärar dig och prisar dig. Herre, låt oss få ännu mer tro i våra hjärtan. Herre, jag ber om att din tro, att vi ska få mer av den tro som du har, Herre. Bara låt oss få smaka den ännu mer. Låt den få växa sig ännu större i våra hjärtan, i våra liv. Herre, jag bara ärar dig, jag bara prisar dig. Tack för din underbara omsorg den här förmiddagen. Därför att uppdraget bara växer den här stunden, Herre. Jag bara prisar dig och ära dig. I ditt underbara namn. Amen. Amen och amen som betyder ske alltså. Visst är det härligt? Och jag tror ju så att alla vet vi någonstans som kristna att vi har ett uppdrag. Och att få börja bära hem uppdraget i hjärtat och börja få låta spira. För att det var ju så att Eivor mötte ju någon person bara i veckan, här om veckan, som inte hade hört talas om Smedjebackskyrkan. Men kära tid, i en sån här liten by, man har inte hört talas om Smedjebackskyrkan. Vänner, vi har mycket kvar, hör jag. Det är ju ens... Ja. Alltså jag kan ju förstå att om man i Stockholm med 1 miljon invånare inte har hört talas om en specifik kyrka. Men i lilla Smedjebackens kommun med 9000 invånare. Och det var väl bara en liten bit här borta också. Ett par hundra meter bort. Vänner, vänner, vojne, vojne. Ja. Jag tror, och det tror att vi alla i församlingen tror, att Gud har en vilja för hela den här kommunen. Att hans namn ska bli känt. Och det finns ju åtminstone 3 kyrkor kvar i alla fall. Och jag tror att de här kristna församlingarna har till uppdrag att bara massinvadera den här kommunen med budskapet om Jesus. Och det har han gett oss var och en ett uppdrag att på något sätt göra. Och det ser olika ut för oss allihopa. Och jag vet inte vad Gud har tänkt för var och en. Det är någonting mellan honom och dig. Det kan inte jag gå före och peka på något speciellt. Men nu ska vi fira nattvarden tillsammans. Och det är också något underbart. För att Jesus han dog för dig och mig. När han dog så fanns det en möjlighet att idag 2009 så kan hela Smedjebackens invånare bli frälsta. Och 9000, nu får vi kanske reducera det eftersom jag inte vet exakt hur många som är kristna. Vi säger att hälften är kristna, vi bjuder på det. Då är det 4500 kvar som behöver bli frälsta. Och det var nog långt i underkant. När Jesus stod på korset så finns det möjlighet för dem, åtminstone minst 4500 som inte är frälst den här kommunen, att bli det. 4500 kvar. Sen tror jag att vi kan plussa på några tusen till. Men vi gör så har vi tagit lite. Så att ingen ska säga att det har tagit överkant. Tänk att få se 4500 till människor bli frälsta i den här kommunen. Varför det är möjligt? Det är för att Jesus stod på korset. Bara på grund av det. Hade han inte gjort det, hade vi fortfarande varit förlorade. Och frågan är om de här... Vad sa du? Ja. Och de som har upplevt frälsningen har ju ibland sagt på ålderns höst när de blir kristna, varför blev jag det inte tidigare? Man kan inte låta det ogjorda vara, eller det gjorda vara ogjort. Men tänk på detta när vi firar nattvarden, att jag är en kristen. Jag fick mina synder förlåtna för det Jesus gjorde på korset. Du som tar nattvarden idag, gör det för att du tror på Jesus. Han förlät dina synder. Samtidigt får du också påminnas om att alla de minst 4500 människor som inte är kristna i Smedjebacken har en möjlighet att bli kristna för att Jesus stod på korset. Så vilken nattvard! Oj, oj, oj. Så att... Är du? Ja. Vi ska dela nattvarden tillsammans och bara få göra det här i fest och glädje att Jesus stod för oss. Bjarne, ska du ta med oss bara en bön och tacksägelse?
Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att du kom hit ner till jorden och att du bryr dig om mig och oss allesammans, kära Jesus. Och så ser du, Jesus, det här bönämnet som jag fick som sms före gudstjänsten här. Du ser precis vad det står där i vad hon skickade som sms, den här damen, Jesus. Jag ber du ska vara med i hennes situation. För du dog för henne och du dog för hennes anhöriga Jesus. Och när du dog, då bar du våra sjukdomar i din kropp. Jesus, jag ber om befrielse. Jag ber om befrielse för bundna människor i den här kommunen. Jag ber om befrielse för bundna människor i Jesu namn. Den fångne blir fri. Den fångne blir fri. Och du ser människor, vi kan vara fångade i olika saker. En del har alldeles för mycket att arbeta med att göra. Och andra har alldeles för lite med att göra, Jesus. Och en del är fångade i droger, andra fångade i, ja, det är allt möjligt, Jesus. Men tack Jesus, jag ber om läkedom och att du löser från det vi är bundna av, Jesus. Så vi får uppleva din frihet. Amen, Jesus. Amen. Det känns skönt att bara få komma precis som vi är till Jesus. Och vi ska ta en stund där vi ska ge möjlighet att vi ska kunna be för varandra. Om du känner att du skulle vilja att vi lägger händerna på dig och ber om förbön. Välkommen fram och sätt dig här på första stolen, så ska vi be. På ett enkelt sätt. Kära Jesus, jag bara lyfter upp var och en som är här i kyrkan idag. Du ser, vi har en önskan om att få, ja, vi har en önskan om att få kontakt med dig, Jesus. En del kanske känner, men jag är inte säker på att han finns. Jag har försökt, men jag märkte ingenting. Men Jesus, jag bara tackar dig för att när vi sträcker oss mot dig, vi lyfter oss mot dig, då är du närvarande. Jesus. Åh, Jesus. Du ser, i oss själva så är vi svaga, Jesus. Men när vi kommer till dig, då kan vi få styrka och kraft. Jag ber att vi ska kunna få den där kontaktpunkten med dig, som den där kvinnan som tog tag i hörntofsen på din mantel och kraft gick ut. Där vi sitter nu, Jesus. Jag sträcker mig mot dig, Jesus. Jag sträcker mig mot dig, för jag behöver din kraft. Jag behöver dig, heliga ande, i mitt liv. Jag tar emot. Jag öppnar mitt hjärta. Jag vill ta emot av din kärlek. Amen, Jesus. Jag behöver dig, helig ande, för att möta en ny morgondag. Jag behöver dig, helige ande. I mig själv är jag oändligt svag. Jag mottager dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag mottager dig, helige ande. I mig själv är jag oändligt svag. Och Jesus, du ser det, det som poppar upp inom oss och säger jag kan bäst själv, jag kan bäst själv. Den här grundsynden hos människan, jag kan bäst själv. Jesus, hjälp mig så jag kan lägga ner det här och att jag får bara stå helt beroende av dig, Jesus. Jag behöver vara helt beroende av dig. Vi behöver vara helt beroende av dig allesammans. Att vi inser det, att i egen kraft fixar inte jag det här. I egen kraft fixar. Jag tar emot nu, Jesus, kraft från dig. Jag behöver dig, Jesus. Behöver dig fullt och fast i mitt liv, Jesus. Åh, Jesus. Och jag tackar att du reser upp min vän Roger, att du reser upp honom, att han är ett värde, Jesus. Han bara tackar för att han är min vän. Och att Lennart också är min vän. Och Jan-Olof och Lappen och allihop här, Benny. Och ja, ni är mina vän. Nu ska vi se. I F.
Love.